Hej, välkomna till dagens avsnitt. Idag så ska vi prata om regeringsbytet i Sverige, Tidöavtalet och vad vi tror att det här kan ge för Sverige i framtiden. Det som ni kanske alla förhoppningsvis har fått med i Sverige i alla fall, och ni i Norge kanske också, så har det varit regeringsbyte i Sverige. Det såg länge ut som att Liberalerna kanske skulle kasta sig på någon slags svärd för att dö på någon kulle meningslöst för att bara hålla Sverigedemokraterna utanför och därför sänka hela regeringen igen. Men Johan Persson lyckades få alla att rätta in sig i ledet, åtminstone tillfälligt. Vi får väl se sen när de ska ha sin partikongress om de fular till det lite extra. Men innan vi går in på det så ska vi prata om något som hände alldeles nyss. Det här spelar vi in nu torsdag kväll, och du hade en kul nyhet från Storbritannien.
Yes. Som vanligt så är kvinnor bäst. Liz Truss har lyckats bli den snabbaste premiärministern någonsin i engelsk historia att avgå. Vad säger du om den?
Imponerande.
Kvinnor kan,
jajamän. Jag är imponerad. Varför avgår hon förresten?
Det som hände var att Main Whip och Assistant Whip lyckades inte samla ihop nog med röster för att driva igenom en omröstning om energipolitiken. Det vill säga att hennes eget parti till och med övergav henne. Och då avslutade de två sina uppdrag och då avgick hon. Det som egentligen har hänt i Storbritannien är så här. Att efter Boris Johnson, som i stort sett var en socialist.
Mm.
Med
kul hår.
Ja, men alltså grejen är att han gjorde ingenting av det han skulle göra. Han drev ingen del av den socialkonservativa politiken som han lovade. Enda han gjorde var att han gjorde Brexit och sen fipplade lite med ekonomin och gav mer pengar till de rika. Så kommer hon in. Och istället för att driva igenom den socialkonservativa linjen som folk ville ha av henne, så gick hon på en sån neokonservativ ekonomisk linje som till och med skulle få George W. Bush att blekna.
Jaha.
Det vill säga massiva skatteavdrag för de rikaste. I stort sett så fuckade hon upp hela landet och ekonomin var i frifall. Och så var Bank of England tvungen att göra en bailout. Så hon lyckades inte bara att bli den snabbaste kvinnan att avgå. Hon kan också vara den person som har fuckat ett lands ekonomi snabbast möjligt. 6 veckor.
Det är faktiskt väldigt imponerande. Och så sa hon någonting om klimat- och miljöpolitiken också. Vad var det då?
Ja, det var inte miljöpolitiken, energipolitiken.
Ja, just
det. De har panik även i Storbritannien i det här med elbristen, du vet. Den här lilla effekten av att Tyskland råkade stänga av alla sina kärnreaktorer och sen stängde de av gasen från Ryssland. Så är det ju kaos i England. Plus att i England så har nästan alla sina huslån på rörlig ränta. Och den börjar krypa upp nu. Så de börjar få panik med räntan och nu elkostnaderna. För det ser ut att bli en väldigt, väldigt kall vinter. Och generellt sett så använder man då gas och el för uppvärmning. Och det är lite tunt om båda just dem. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men i alla fall.
Det är nästan som att man skulle kunna peka på att det här skulle kunna vara grönfascisternas fel. Alltså Miljöpartiet och liknande, som trodde att man skulle kunna elda med My Little Pony-drömmar. Och värma våra hus med glada enhörningsfantasier. Och när nu verkligheten träffar fläkten, ska säga, så sitter vi i skiten för att några människor uppe i regeringen lyssnar på de här galna virpannorna och tänkte, ja, vi bygger vindkraft, vi stänger av all kärnkraft och allting pålitligt, och så hoppas vi på att den magiska vindkraften ska rädda oss.
Ja, det är väl den kortsiktiga där. Vi kan ju helt enkelt summera som allt var Annie Lööfs fel.
Allt var Annie Lööfs fel, stämmer. Yes. Och Miljöpartiet.
Men mest Annie Lööf.
Men mest.
Ja, i vilket fall som helst. Nog sagt som det. Så nu kommer ju då problematiken här. För det som Tories, alltså, och det som är mest intressant också, hennes sista approval rating var på 8%.
Oj, 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 8%.
Ja, hon pollade på 8%. Förstår du hur dåligt det är?
Alltså det är lägre än både Biden och Kamala Harris som har liksom rekordlåga siffror med ganska stor marginal.
Ja, de ligger över 30 båda två.
Ja, precis.
Ja, den enda som kan ligga i närheten är den amerikanska kongressen som har 11% tror jag eller någonting approval rating, men ingen röstar ut dem ändå.
Nej.
Men jämfört med svenska grejer så är det, alltså, det här är historiskt. Och det är väldigt, väldigt intressant här, för att den nya högen som har växt fram är inte särskilt intresserad av att ge skattelättnader till stora företag. Om jag ska vara helt ärlig, eller rika människor. Det verkar verkligen inte vara så, för det är inte bigwigs längre som är högern, utan det högern har blivit den socialkonservativa högern med vanliga arbetaren i mitten. Liksom.
Mm.
Och om man inte då kan spela till sina väljare, så åker man ju ut uppenbarligen.
Jaha.
Och lyckades alltså då inte ens spela till sina partikamrater, då är det illa.
Jag vet liksom inte riktigt vilka den nya högern tänker att deras målgrupp ska vara när de håller på så här.
Nej, men det är det jag menar. Det hon missade market. Hon förstod inte vem hennes målgrupp var. Hon försökte göra det som de alltid har gjort, det vill säga skattesänkningar för stora företag, skattesänkningar för rika personer och massa annat. Och hon höjde också av någon outgrundlig anledning bolagsskatten för små bolag. Och sänkte bolagsskatten för stora bolag.
Det är faktiskt jättemärkligt.
Det här är den gamla, alltså vad de kallar den neokonservativa linjen. Som blev populär med Bush och Dick Cheney. Var det någon som verkligen gick i bräschen för det här. Och till viss del så är det ju våran gode vän Reinfeldt. Hade ju lite av den slängen också, men det här öppna gränser.
Ja, precis.
Allt det här. Så ingen form av socialkonservatism. Och jag tror det gick så där.
Ja, Folkpartiet i Sverige har ju kvar lite av det. Fortfarande. Ja. Den världsfrånvända synen. Jag tänker att vi kanske då ska segwaya tillbaka till Sverige.
Mm.
Det blev ju regeringsskiftet till slut, som sagt.
Det satt långt inne.
Det satt långt inne och jag fruktade in i det sista att här kommer det någon ny sån här decemberöverenskommelse. Jag trodde till och med på omröstningsdagen att tre liberala idioter skulle liksom rösta mot bara för att de liksom har någon beröringsskräck till Sverigedemokraterna.
Ja.
Men eloge till Johan Persson. Han lyckades faktiskt få folk att gå i linje med partiet, och det är ganska skönt att se efter liksom politiska vilda som Kakabaveh och sånt som har liksom bara rört om i svensk politik, att vi faktiskt kan få det väljarna röstat fram för en gångs skull.
Ja.
Och samma med Annie Lööf som flipfloppar och försöker förstöra för världen. Nu fick vi faktiskt det som väljarna röstade för, plus Liberalerna som ingen har röstat på egentligen. Alla deras röster är moderata stödröster. Ingen vill rösta på Liberalerna förutom möjligtvis fyra sojadrickande killar på Södermalm som tror att de är coola för att de har skjorta och blazer.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att Liberalerna det känns inte så.
Det är folk som tror att de är frihetliga. Vi har ju samma med vänster i Norge. Det är folk som tror att de är lite frihetliga, men liksom, det är mer idépolitik än vad det faktiskt är förankrat i verkligheten.
Ja, men de squeakade in över spärren. Det enda som gör som är helt vansinnigt är att Miljöpartiet inte åkte ut. Alltså, det är ju helt
otroligt. Ja, jag vet. Men det kommer till nästa gång, skulle du säga.
Men rent taktiskt sett så borde de inte ens ha fått stödröster.
Nej, men det de fick är ju på grund av att de har typ, vad är det, 70-80% av alla journalister är liksom miljöpartister eller vänsterpartister.
Ja,
så de har ju liksom den stora beskyddande handen av all media i Sverige på sin sida. Hade inte varit så, så hade de varit ute för länge sedan.
Apropå det, alltså, självmedvetenheten i svensk media är väldigt, väldigt låg. Jag såg en artikel om Viktor Orbán om att han använde den statliga medien för att dominera och vad det här var. Vad har Socialdemokraterna gjort i 50 år?
Ja, eller 70 nästan. Ja, jag visst.
Nu säger jag inte att jag har läst på för lite om Viktor Orbán för att faktiskt kunna ge en ständig åsikt om honom. Men
vill man ha en djupdykning i svensk media så lyssna gärna på vårt förra avsnitt med Aron Flam och om älskade public service. Vi kommer att prata lite mer om det idag också. Men det som ska sägas om valet också då var ju att nu blev det ju som tur var regeringsskifte och Sverigedemokraterna gick med på en förhållandevis okej kompromiss. Tyckte jag, för att vara Sveriges näst största parti så kunde de ha krävt. De fick nog ungefär den där de krävde, tror jag. För de förstår nog själva att de skulle inte få sitta med i regeringen oavsett.
Första vice talman.
Ja.
Och
lite olika utskott och annat.
Kommunitéer, alltså utskottsordförande. Ja. Tror jag de fick. Ja. De fick långt fler utskottsordförande än Moderaterna tog själva.
Ja, och det är egentligen rimligt. Alltså om man bara tittar rent demokratiskt så är de Sveriges näst största parti.
Mm.
Och då ska de ju faktiskt ha det. Nu ska jag vända mig lite snabbt till alla reda ut och säga ja, men ses, det är ju nazister eller alla. Nej, sluta nu. Det finns såklart vissa personer i SD som inte är särskilt bra. Som hon, det här stolpskottet, helgeseger och så vidare. Alltså, sådana ska ju inte vara med i svensk politik. Det förstår alla. Det som ska sägas först är att alla partier i Sverige har en jävligt brun historia. Särskilt sossarna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet var ju öppet på nazisternas sida till efter kriget. Det var ju de som lobbyade för att vi skulle ha ett rasbiologiskt institut. Så jag tycker att Annie Lööf och de andra som skriker om SDs vitbok ska sitta jävligt still i båten. Sossarna samarbetade med nazisterna. Säg ingenting annat. De samarbetade med nazisterna. Varför de gjorde det?
De sysslade med en otroligt utbredd rasbiologiskt program som kulminerade i dess avstängning. Vad var det? 1973
eller 71, 73
där någonstans. Steriliserade loose women och knarkare.
Ja, och förståndshandikappade. Så sossarna ska verkligen sitta för still. Och sen så har de haft mycket samröre med väldigt många terroristorganisationer. Vänsterpartiet, som vi har pratat om tidigare, hette Vänsterpartiet kommunisterna och stöttade öppet Stalin och Khrushchev och andra företrädare.
Men den värsta av dem stöttade Ho Chi Minh.
Ja, just det.
Nej, inte Ho Chi Minh. Det är som det är. Pol Pot med mig.
Pol Pot, just det. Och deras kanslibyggnad är byggd av sovjetiska blodspengar. Så när vi säger att Sverigedemokraterna har en liksom taskigt bakgrund, ja, jag håller med, men det är de inte ensamma om. Däremot är de enda som får stå till svars för det. Jag tycker att det ska vara likhet inför lagen här. Man ska dra upp alla partiers ruttna historia och göra upp med den i sådana fall. Det som är bra med att Sverigedemokraterna nu är liksom inne i värmen, där de ska säga, ja, är att det som hände i Norge med Norges motsvarighet FRP var att när de togs in i värmen så sa det höjre, alltså Moderaterna i Norge, att okej, ni får vara med, men då får ni kamma er och klä på er lite finare kläder. Och så får ni backa upp er politik i sak. Alltså det är lätt att säga vi ska ha det här och det här och det här. Ja, men kom med rimliga förslag och så får ni försöka genomföra det på liksom en politiskt riktigt sätt. Och det gjorde man. Och det gjorde att alla de här oönskade elementen fasades ut. För det visade sig som troll spricker i solljus. Så märks det ganska snabbt vilka personer som inte borde vara där. Och de fasas ut snabbt i ett sånt parti. Och nu är FRP extremt rumsrena.
Fullständigt meningslösa.
Ja, de är de är
har ingen av sin populistiska grundvilja kvar.
Nej, precis. De har ju lyckats kastrera sig själva. Och det kan mycket väl hända med SD också. För att det är svårare att styra än vad det är att sitta i opposition.
Absolut.
Så jag tycker det är jättebra att SD är inne, för att annars så hade det här fortsatt och de hade inte alls otänkbart att de kunde bli Sveriges största parti nästa val. Om det här hade fortsatt. För om vi bara tittar på statistiken, 4%, 12%, 17-18, över 20.
Ja, jag tror de kommer göra, jag tror inte Moderaterna hinner vända migrationspolitiken tillräckligt mycket för att SD inte ska kunna trumma igenom det ett tag till.
Nej, nej, men jag menar att och hade SD blivit hållit utanför nu så hade de kunnat vara större än sossarna nästa val.
Ja, det är, men, ja, med tanke på att det antagligen inte kommer in 1 miljon röstande flyktingar.
Precis, om inte sossarna får bestämma.
Ja, precis.
Men så för er som är liksom oroliga för Sverigedemokraterna ute, det här är det bästa som kunde ha hänt. För att Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti. Det här visar att 20% av svenska befolkningen är missnöjda med hur det ser ut i samhället. De är inte nöjda och det här är, de är så inte nöjda som att de är villiga att rösta på ett parti som hela mediekåren samlat har bestämt att utmåla som nazister. Och tror ni verkligen på fullt allvar att 20% av Sveriges befolkning är nazister, då är ni inte särskilt ärliga skulle jag vilja säga.
Eller smarta.
Eller smarta. Men ni vet ju där ute, alla som röstar på SD är inte rasister. Sluta nu. Sluta jag se kommentarer på Facebook och Twitter och så vidare. Ja, det bruna partiet.
Sluta läxa upp.
Ja, sluta. Kliv ner från era hästar nu. Och in. Jag också.
Ja, det, sitta här med dina höga hästar.
Ja, det finns problem i samhället som det är dags att kasta ett sökljus på. Och ja, alltså, det är det man måste göra nu. Och det här att de fick komma in är faktiskt det bästa som kunde hända för Sverige. För att det här är väldigt enande. För att nu, alla de som sitter där ute och är missnöjda tänker, nu får vi kanske en chans.
Om de följer alla de förslagen som de drog igenom i Tidöavtalet, så mycket av den politiken som står där i är skriven av SD.
Ja, absolut. Absolut. Jag tänker att vi ska gå igenom Tidöavtalets punkter. Först så ska jag säga att nu ska ju Liberalerna ha någon partistämma om ett tag. Och det kan vara så att de bestämmer sig för att dra sig ur på något sätt. Om de gör det och regeringen faller, då är Liberalerna slut som parti. Och det säger jag inte för att jag är förbannad på dem, utan jag menar att de röster som gjorde att de kom över 4%-spärren nu var moderata stödröster. Om de moderata stödrösterna lär sig att Liberalerna är villiga att skälpa en moderatledd regering, så kommer ingen stödrösta på dem nästa val, utan då kommer de få typ 2% och så kommer de fejda ut i intet. Och det gäller för Liberalerna nu att tacka gudarna för att de fick vara med och leka med de stora pojkarna här. För att de sitter också på väldigt höga hästar och de förstår nog inte hur små och obetydliga de egentligen är. Håller till skolpolitik, satta på att få mer pengar till dagisar och var glada över det. För att annars så är ni på väg ut genom dörren.
Ja.
Och där blev vi av med 2/3 av alla våra lyssnare som tycker att jag är för elak mot Folkpartiet.
Alla 7 lyssnare.
Precis. Skriv gärna en kommentar om hur dum jag är. Det ska bli jättekul att höra.
Det ska jag göra.
Ja. Då går vi in på några punkter. Vi får se hur långt vi går igenom om Tidöavtalet. Det är ju på 63 sidor och vi tänker inte läsa igenom hela det, men det finns ju de stora punkterna här är ju hälsa och sjukvård och att där ska man kapa vårdköer, öka tillgängligheten, jämställdhet, jämlikhet med olika delar av landet ska säkerställas. Man ska tillsätta en utredning för att belysa för- och nackdelar och lämna förslag på möjlighet att långsiktigt införa delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Alltså man har en plan på att flytta liksom ansvaret från kommuner och landstingen upp till statlig nivå. Vad tycker du om det?
Ju större organisationen är, desto sämre är den.
Ja, jag håller med.
Det är uppenbart. Folk pratar om synergieffekter på stora organisationer och det är den fetaste lögnen.
Alltså jag hör bara att staten ska kontrollera sjukvården och allting som staten kontrollerar blir bajs.
Ja.
Jag önskar att de istället skulle skita i det här och istället satsa mer på att privatisera vården. Alltså till exempel här i Norge så har vi ju Dr. Drop-in som är ett fantastiskt alternativ. Jag vet inte om det finns i Sverige ens.
Jo. Alla de finns i Sverige.
Ah, okay, då så.
Men det är privat och det är oftast betalt av.
Ja, visst. Men man borde titta lite mer på hur det fungerar i Norge med lägevakter, som alltså akutmottagningar som varenda vårdcentral har. Man borde titta lite mer på det här med fastläkarsystemet och hur Norge har gjort det. För att Norge har ju fått till ett system där du faktiskt får träffa en läkare om du behöver träffa en läkare.
Absolut.
Och varför inte dra lärdomar av det och se vad Norge har gjort?
Det vore för lätt.
Det vore för lätt. Förmodligen så skjuter Norge till enorma pengar, mycket mer pengar till vården än vad Sverige gör. Men då kanske man ska kapa andra grejer och skjuta till mer pengar till vården. Vård, skola, omsorg, varför inte?
Men de kunde kapa typ 30 myndigheter utan att blinka.
För ja, visst.
Alla pengar nog för att
minst
gå in i vården. Men problemet här är också att den svenska vården har stagnerat fullständigt. Inte bara det att det är resursbrist, men vi har liksom inte utökat vår vård. Vi ökade 2 miljoner invånare på en 10-årsperiod.
Ja, vilket är vansinnigt.
Majoriteten av dem tyvärr arbetar inte. Så skatteintäkterna uteblev. Och däremot så kostar det mer från vården också. För att det är människor som kommer från länder där de inte haft en fantastisk basvård. Vilket säger sig själv. Det är inget konstigt med det. Det är inget fel på dem. Det är inte det jag försöker säga. Det är att säga att politiken som är för det är helt vansinnig. Och jag tror inte att det går att komma i fatt. Eftersom man inte gjorde några basala grepp direkt.
Nej.
Man väntade 7 år och sen upptäckte man att det börjar haverera nu.
Ja.
Då börjar man liksom täta det här skeppet som håller på att sjunka. Liksom. Det är för sent. Man borde ha börjat med en plan för 10 år sedan och spenderat 30-40 miljarder om året för det här. För att sakta bygga upp vården.
Ja, visst.
Där den kunde liksom...
Visst. Ja, och det är därför jag tänker privatisering. För att då tar någon annan kostnaden för det här. Och det ska man vara tacksam för att privatisering betyder att andra företag än staten betalar och tar sina pengar från folk som är villiga att betala för det. Absolut. Ungefär som skatt fast frivilligt. Jag vet inte om det är ett koncept som är liksom okänt för de flesta.
Kapitalism heter det, tror jag.
Ja, du, tänk ett koncept där du ger någon pengar för att få någonting du vill ha. Jag vet att det här är ett främmande koncept för många. Istället för att någon tar dina pengar och sen ger dig någonting som du inte 100% vill ha. Alltså, en idé till exempel är att säga att du är sugen på fisk. Så du går till någon som är bra på att fiska. Och så säger du, kan jag få den här fisken? Och så säger den personen, ja, men jag vill ha sak X av dig. Vi kallar det pengar, men det kan lika gärna vara liksom djurhudar. Eller det kan vara morötter som du har odlat eller vad fan som helst. Så säger du, ja, men jag har morötter, då får du dem av mig. Okej. Okay. Alternativet är ju att... Någon kommer till dig och tar dina morötter och sen kommer de tillbaks och ger dig en halvrutten fläskkotlett och säger, ja, men jag äter inte fläsk, jag vill ha en fisk. Trist, men nu har vi offrat en gris här så du får en del av en fläskkotlett, och vi tog alla dina morötter dessutom. Du kan få tillbaka en morot om du är snäll.
Alla förstår hur kapitalismen
fungerar. Ja, nej, jag tror inte alla förstår hur kapitalismen fungerar. För då hade folk inte röstat på sossarna. Men ja. I alla fall.
Jag håller med i viss del. Men kort sagt, vad tror vi om tidigdelen i vården? Too little, too late.
Ja, jag tror det också. Det är...
Att förstatliga saker är... Gå åt helt fel håll.
Ja, och det är mycket så här, det ska tillsättas utredningar som kanske ska se på om vi kanske ska förändra någonting i framtiden.
Som har varit i farten och skrivit det mesta.
Ja, alltså det där. Och sen så var det någonting om tandvården ska in under högkostnadsskydd. Och det där är säkert jättefint, men det är bara småtteri. Det är för lite.
Ja, men tandvården är faktiskt vettig att den ska in.
Ja, absolut. Det är bra, men det är för lite. Alltså vårdpersonalen går på knäna. De har dålig lön, överbelastade, underbemannade. Det finns inte nog med vårdcentraler. Kvinnor i Nordnorge måste föda barn i bilen. Alltså vi har större problem än att det är lite för dyrt med tandvård i Sverige.
Ja, absolut. Sen satsar man ju extra på möjligheter till hemaborter och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Och det är ganska bra eftersom kvinnor generellt sett är mer sjuka än män och tar upp mycket, mycket större del av socialförsäkringssystemet. Så det är bra att de faktiskt till slut går med på att kvinnor är mycket svagare än män.
Men vad med de män som är gravida då?
Prozac.
Precis.
Men så jag ser det här som en absolut win. Nu har vi på papper det som jag har sagt hela tiden.
Ja. Klimat och energi, punkt 2. Elsystemet ska återupprättas så att människor och företag får stabila låga elpriser. Så det
har de redan sagt att de inte klarar av.
Ja. Det som är intressant här är att de energipolitiska målet ändras från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Och det är en enorm välkommen skillnad. För att fossilfritt inkluderar kärnkraft.
Yes.
Och
det är en smartare. Det här är ju faktiskt en världstillvänd energipolitik.
Ja, faktiskt. Och att det man säger att man ska återstarta Ringhals 1 och 2 och att man tar bort förbudet i miljöbalken att tillåta nya reaktorer på andra platsen idag har fler än 10 samtidigt. Det tar man bort så att man kan faktiskt planera och bygga ny kärnkraft. Det man måste göra är att titta på Finland, hur de lyckas korta ner handläggningstiden för byggtillståndet så att man kan få börja bygga kärnkraftverk nu, gärna uppe i Nord- och Mellansverige. Alltså bara bygg 3-4 reaktorer till i vart fall.
Den här är faktiskt bra. Vindkraft har en viktig plats i energimixen men ska byggas på konkurrensneutrala villkor med hänsyn till tagen till miljö och lokala intressen. Det betyder alltså att vi inte betalar för att kineserna bygger grön el här och sen byter det mot elcertifikat på andra ställen. Det är positivt.
Ja, om jag har stått till rätt också så har man tänkt då att vindkraften inte, alltså de uppkopplingsgiften får de stå för själva. Och då kommer folk inse att vindkraft lönar sig inte överhuvudtaget. Det är en absolut konkursfälla.
Ja. Så, men det jag menar är att om du inte får avskrivningar och sånt så kommer det inte vara det. Så det kommer döda hela den svenska vindkraftsenergin.
Ja, och om de tar bort de här straffskatterna på kärnkraft dessutom så kommer det ganska snabbt bli klart att det är vattenkraft och kärnkraft vi ska jobba med i Sverige.
Ja, högkostnadsskydd på el. Ja.
Alltså jag tror inte det kommer att vara ett problem. Om man bygger ut kärnkraften och vattenkraften så kommer inte det vara ett problem. För då kommer vi ha väldigt, väldigt billig el väldigt, väldigt länge framåt.
Absolut, men tanken är ju här att här ser vi partier som spelar till sin väljarbas.
Mm, absolut. Absolut.
Det här är så socialdemokratiskt som man kan göra det. Men de lägger in en statlig högkostnadsskydd. Liksom. Nu är vi där igen. Nu kommer de ta dina pengar. Och sen kommer de ge tillbaka lite av dina pengar.
Ja, precis. Och jag tycker inte om sådana med högkostnadsskydd. Och sånt. Jag tycker om det här med kärnkraften. Och det känns som att det är väl hela högern gemensamt. Men särskilt SD har ju lobbat för det här med Elsa Widding. Som ju har gästat podden här 2 gånger. Som ni gärna får gå tillbaka och lyssna på också.
Ja, speciellt den sista tycker jag var bra. Där hennes bok som... Ja, låt oss ta ett steg in på Elsa Widding nu. Energi. Alltså de senaste 2 dagarna så har det ju blåst lite i media om henne. De tog ett av hennes citat. Det är bättre att färre dör i kyla. Vilket är, folk kanske tycker det är bättre att folk fryser ihjäl. Jag har ingen aning. Jag kan inte det. Men tydligen så var det dåligt att hon sa det. Och grejen är så här att jag, efter att ha lyssnat på henne och hennes kritik av det hela. Genom att ta den data som faktiskt FN själva arbetar med. Och sen riktar kritiken utifrån den. Så förstår jag inte vad problemet är. De andra miljöforskarna hävdar att det är kaos och löjeväckande och bla bla bla. Och det är samma med han Konin som skrev den Unsettled-boken. Det verkar ju vara... Det är verkligen spännande att gå och dra 2 sådana enorma skillnader i slutsatser av samma data.
Men jag tror den stora skillnaden är att de flesta... På vänstersidan, de flesta gröna förespråkare har inte läst IPCCs rapporter. De har läst den som heter Summary for Policymakers, som är skrivna av politiker för politiker. Där datan i dem inte alls speglar det som faktiskt står i IPCCs rapporter.
Och det som måste jag säga är att FNs generalsekreterare, det han säger, speglar ju inte heller det som står i IPCCs rapporter.
Nej.
Så jag vet inte riktigt.
Och jag tror inte folk där ute är medvetna om att det är en stor diskrepans mellan det forskarna på IPCC säger och det politikerna vid IPCC säger. Och orkar ni gå in och läsa alla 1000 sidor av klimatrapporterna, par 6 eller 7, gör gärna det. Och sen kan ni läsa Summary for Policymakers efteråt, de är på sådär 40 sidor var. Så ser ni att det här stämmer inte överhuvudtaget, och det är det Elsa pratar om. Men blir bemött av klassisk vänstertaktik av bajskastning och att den som skriker högst vinner.
Ja, yes. Mm. Det var kort om Elsa. Jag är glad för hennes skull. Hon kandiderade, kom in på 12:e plats, väldigt bra.
Ja, jag tror att hon kommer göra det bra ifrån sig. Det är en frisk fläkt i...
Bland annat så behövs det. För uppenbarligen så funkar inte det vi har gjort hittills. Så någon form av förändring.
Precis, och hon är ju inte politiker egentligen. Hon är ju faktiskt... fackperson, eller vad heter, alltså fagperson heter det på norska, men någon som har jobbat i branschen.
Sakkunnig.
Ja, sakkunnig. Så hon har ju liksom jobbat i branschen i många, många, många år. Och kan det här. Och vet vad de pratar om jämfört med folk som faktiskt aldrig haft ett riktigt jobb i hela sitt liv. Utan bara varit politiker, som vi har diskuterat tidigare.
Som vanligt så säger jag alltid att någon ljuger för mig. Och jag vet inte riktigt vem det är som ljuger i det här fallet. Men någon ljuger definitivt om klimatforskningen. Det är det jag har lyckats sluga ut till.
Ja.
Och grejen är så här att jag vet inte riktigt vem det är som ljuger. Men uppenbarligen så är det någonting som inte stämmer. För annars så skulle det inte vara så här mycket konstigheter.
Nej, alltså jag har alltid tänkt så här att om fakta hade varit så självklart som de här som liksom säger The Science is Settled säger, så hade det inte varit så mycket jobb för att mygla och dölja faktan som det verkar vara. Och att det verkar vara så stora liksom isbjörnsformade hål i faktan. Och att man hade liksom inte jobbat så mycket med att smuttkasta sina meningsmotståndare om man visste att man hade rätt.
Ja, jag är osäker. Som sagt, jag är inte helt på din sida.
Men från när vi började prata om det, när du var absolut på andra sidan, så sakta men säkert kommer du över till den ljusa sidan. Punkt 3, Tidöavtalet, kriminalitet.
De ska öka kriminaliteten.
De ska öka kriminaliteten, precis.
Det är ju mer kriminalitet.
Är det inte det som Morgan Johansson och de har jobbat med och gjort de senaste åren? De har ju lyckats bra med att öka kriminaliteten. Så det är... Nej, de ska genomföra en massa olika reformer. En del bra, en del dåliga. Hemliga tvångsmedel, alltså övervakning och sånt där. Visitationszon. Ja. Alltså det är en farlig påse. Jag förstår vad det är de är ute efter, men det är...
Här är väl den jag skulle säga att nu tar de våra friheter och de kommer aldrig komma tillbaka där.
Det stämmer. Och det är liksom, vad är det heter? Road to hell is paved with good intentions. Eller här är det liksom att allt som glimmar inte guld. Tanken såklart här så kommer alla kommer säga att om du inte har någonting att dölja så behöver du inte vara orolig just nu. Men om någon annan får makten i framtiden.
Det stora är ju utvisning av säkerhetshot. Utvisningar, ja. Och dubbla straff i gängkriminella. Och de tar bort alla straffrabatter också.
Och det är faktiskt bra. För att det måste bli jobbigare att vara kriminell. Och det håller jag med om. Alltså, de som begår brott som inte är svenska medborgare ska inte vara kvar i Sverige. Det borde ju vara ganska säga sig självt. Är du asylsökande och begår brott? Eller vad det nu kan vara för någonting, så åker du ut.
En otroligt stor förändring, så faktiskt är förändringen i sekretesslagstiftningen.
Ja, ja. Och så säger folk, ja men så rasistiskt, ja men begå inte brott då. Det är faktiskt inte jättesvårt.
Nej. Jag lyckades bli norsk medborgare innan de haffade mig så
jag. Ja, precis.
Nu blir jag glad med dig.
Och straffrabatten är väldigt bra att de tar bort. För att vadå rabatt på straff? Det är det dummaste jag någonsin har hört. Varför ska du få straffrabatt? Nej, jag tycker du ska förtjäna dina fängelsestraff. En efter en. Inte parallellt, inte att du blir dömd för det värsta. Du blir dömd för allt och sen så får du sitta av allting en sak efter den andra. Det är vad jag tycker. För jag förstår inte varför du ska liksom... Okej, du mördar någon och så våldtog du 3 personer och så misshandlar du 4 personer. Du blir bara dömd för mordet för att det är det som har längst strafftid. Dumheter. Har du gjort så mycket brott så ska du sitta för allt.
Ja, men jag tror om de driver igenom allt det där så tror jag det kommer fylla våra fängelser med blixt snabbt. Eller era fängelser, förlåt.
Ja, precis. Era fängelser. Ja, förmodligen kommer det göra det. Men kanske man lyckas få bukt med den skenande brottsligheten som finns i Sverige nu. Och så kanske ger polisen lite bättre nattsömn också när de slipper tänka att ska jag gå till jobbet och bli kastad sten på skjuten imorgon också. Och de som jag tar, de är ute innan jag har hunnit hem efter passet är slut.
Ja.
Ja. Fjärde punkten, migration och integration. Det ska miniminivån för EU-rätten. Man ska öka användningen av biometriska data i utlänningsärenden. Förstärka möjligheten till inre utlänningskontroller. Intensifierat återvändningsarbete.
Ja, men en av de andra stora grejerna, eller den enda grejen som jag är riktigt, riktigt intresserad av här, det är att de fastslår faktiskt en naturlig rätt. En stark nödvärnsrätt.
Just det, glömde du säga. Och det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt också. Och bra.
Det blir väldigt bra.
Migrationspolitiken då, där är det också lite sån här... En del saker förstår jag liksom, det kan vara farligt med det här med förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och så vidare. Jag förstår att liksom, det låter ganska hemskt. Det är väl också något snack om ha en ny folkräkning, vilket i och för sig är bra. Men samtidigt då, vi ska väl ha koll, om vi nu bestämmer oss för att vi ska ta in folk i samhället, så kan vi väl ha koll på vilka som faktiskt befinner sig här.
Kommer dragande med dina gamla värderingar
här. Ja, visst. Självklart för medborgarskap är superbra. Man ska kunna prata svenska, eller åtminstone kunna göra sig förstådd på svenska om man ska vara svensk medborgare. Allt annat är bara idioti. Och du ska dessutom kunna, som i Schweiz till exempel, att du måste kunna visa att du faktiskt är anpassad till kulturen. För att så enkelt är det. Och om det inte passar så kan du faktiskt åka tillbaka till vilket en land du flyttade ifrån. Och om du säger, ja men det var krig där jag kom ifrån. Ja men då får du bestämma dig att antingen så anpassar du dig till ett land där det inte är krig. Eller så åker du tillbaka till landet där det är krig. Och jag säger inte att man ska ge upp alla sina kulturer och alla sina värderingar. Alltså behåll det som håller sig innanför lagen och lägg bort allt det andra.
Ja.
Så enkelt är det. Och om det inte är bra nog så finns det andra länder. Och det säger jag som en person som har flyttat och blivit medborgare i ett annat land. Att jag har faktiskt fått anpassa mig lite grann. Och det tycker inte jag är dåligt.
Nej, jag tycker man får anpassa sig ganska mycket. Men faktiskt. Nu är det ju väldigt liten skillnad, men ändå.
Ja, absolut. Men så är det. Man tar sig in dit man kommer, som man brukar säga.
Yes.
Nästa punkt då. Skolan. Folkpartiet. Skolpengsnorm och betygssystem med kunskapsfokus och att det liksom är lite hårdare mot friskolor.
Jag tycker friskolor ska, alltså jag är helt övertygad om att bristen på övervakning av friskolorna har driver
bristen på övervakning av skolorna överlag. Ja. Alltså, jag har ju ett par problem med skolorna generellt. Dels så är lärarna alldeles för dåligt avlönade och alldeles för dåligt utbildade. För att det är liksom, ingen vill bli lärare. Så de har sänkt krav till typ 0,1 på högskoleprovet. Så det är liksom, om du inte är gravt förståndshandikappad så kan du bli lärare idag. Det betyder ju att ingen vill bli lärare, helt enkelt. Sen dessutom då, så har du som lärare ingen rätt att liksom enforca disciplin i klassrummet. Eleverna har all rätt och du har ingen makt alls. Vilket gör att de eleverna som faktiskt vill lära inte har möjlighet till det, för att all fokus tas av de som inte har någon lust. Och så är låga löner och ingen övervakning och fusk på PISA-proven. Det här betyder ju att skolan är kass.
Men skolan har varit kass ända sedan de gjorde reformerna på 80-talet.
Mm.
De har sakta blivit mer och mer styrd. För alltså, jag säger inte att det är en konspiration. Jag säger att det är med mening så har man valt att slå in på en väg som gynnar kvinnor i utbildningen jämfört med män.
Ja, just
det. Det är vad det är. Alltså, jag bryr mig inte om det. Jag är ur skolan och klarar mig. Jag skiter fullständigt i det. Men ur en samhällsmässig synpunkt så är det otroligt dåligt. För om männen inte blir utbildade och kan tjäna pengar så kommer de inte para sig, så blir inte kvinnorna nöjda med dem.
Mm.
Och blir ingen lycklig.
Nej.
Det är liksom, och den delen i våra genetiska arv har vi liksom inte tagit steget bort från än så länge.
Nej.
Så jag ser det här som, om de har inte tagit detta som en av de stora punkterna, det här för att ta hand om det, då spelar det ingen roll vad de gör. Det kommer gå åt helvete oavsett.
Ja, liberalerna vill liksom flytta om lite grann. Det är liksom, det är småtter i.
Ja. Det kommer vara ungefär lika effektivt som att försöka släcka en brand i en fritös med lite vatten.
Ja. Nästa punkt 6, tillväxt och hushållsekonomi. Det är lite skattesänkningar här, det är lite andra skattesänkningar här. Det som jag tycker är viktigt är att reduktionsplikten på drivmedel sänks till EUs miniminivå. Alltså det att man måste trycka i etanol och skit i bensinen för att det ska bli miljövänligt, vilket bara förstör alla fossilbilar. Det här gör ju såklart att färre personer kommer köpa elbilar, vilket är bra för miljön, för elbilar är en enorm miljöbov.
Men reduktionsplikten, alltså förstör det verkligen?
Ja, för att bilmotorerna mår inte bra av att du har... bilmotorerna mår ju bäst av att köra blyad 98% i bensin. Alltså ju i en situation säkert miljöfarligare du har det, ju bättre mår ju bilmotorn av det.
Ja, men jag sa att blyet introduceras ju för att stoppa knackandet. Det är oktantalet som är det
Ja,
viktiga.
precis.
Det är det som
Alltså
är.
det bästa är ju 98 oktan. Det är ju
Ja.
det bästa för bilmotorn. 95 är det näst bästa. Och ju mer du har stoppar i annat i bensinen än bensin, ju sämre mår ju motorn på lång sikt.
Okej, Turbo, ja. Jag är lite för dåligt påläst för att säga emot det där, men jag tror inte du är rätt om det där.
Jag kan ha helt fel. Jag kan ha totalt fel. Det kan bara vara min liksom kognitiva bias som ställer sig in där. I alla fall så jag läste någonting om, för det var gnäll om det här, för då menar de att folk kommer fortsätta köra
Men det
fossilbilar
som
mer.
gör är väl att det blir billigare, väl?
Nej, det gör det.
Om vi sänker reduktionsplikten.
Ja, sänker vi reduktionsplikten blir det billigare, ja.
Ja, precis.
Ja, precis. För
Det
det
är
är
det som
dyrare
är.
att trycka i massa etanol.
Det borde det inte vara. Men det är ju, ja.
Det är vad det är i alla fall.
Etanolen är ju billigare i Sverige än,
Ja,
ja.
tydligen inte.
Hur
Det är
länge
väl
då?
också vedpriserna och priset på trä är ju skyhögt.
Ja.
Så därför blir det ju dyrt. I alla fall. Skitsamma. Det är väl kul. Lite små sänkningar av skatterna som alltid händer när liksom en högerregering tar
Bla,
över.
bla, jobbpolitik.
Ja, jag tror inte vi kommer få se någonting revolutionerande under den här punkten överhuvudtaget, utan det kommer vara lite så här ett par procent rot och rut här och där.
300 000 i ISK görs skattefritt. Det är ju ganska stort för vanligt folk.
Visst, men det är liksom fortfarande småtteri här och där.
Det gör ju att jag nästan ska börja spara, smuggla över pengar till Sverige och spara
Ja.
i Sverige istället.
Ja, just det. Ja, skatten på sparande, ja. Men annars så...
Och då betyder det att du kan spara din ISK skattefritt med Norge som är 22% i
Ja. Och det är bra att skatt på arbete sänks för låg och medelinkomsttagare. Skatten på pension sänks. Jag förstår inte varför man ska skatta för pension överhuvudtaget. Det tycker jag är helt vansinnigt. Har du jobbat ihop till din pension så får du väl behålla den, för annars så får du skatta dubbelt. Men det gör du i Sverige i vilket fall med moms. Alltså avskaffa skatten på pension på en gång. Sluta. Ta bort den. Sluta vara så klåfingriga och sänk skatten mer. Sluta pilla på andras pengar, politiker. Och sen så andra samarbetsfrågor. Den sjunde sista punkten då, det är ju media, kultur, annat. Tyvärr så får public service stå kvar.
Ja,
Och
alltså, jag är inte säker på det.
nej, det var vad de säger i alla fall. Men jag hoppas ju att de gör en ordentlig rensning av public service och säger ni ska syssla med Aktuellt och sport. Låt bli allt annat. Alltså
Jag
lägg...
tror att det här är första steget till nedläggningen. Men jag tror inte de vågade smyga in det i det här.
Nej, kanske. Jag hoppas det. Alltså, först och främst så måste man börja med att ta bort alla andra program. Alltså, public service ska bara syssla med nyheter, ingenting annat. Och sen så ska man ju också gå igenom partiboken lite grann, tycker jag, till både de som leder och de som jobbar som journalister.
Alltså, en av de absolut viktigaste sakerna som den här regeringen måste göra nu, det är att ta fram slåtterverket och skörda lite i maktens korridorer och sparka alla dessa socialdemokrater som sitter som politruker i ämbeten.
Ja, och om vi släpper de här frågorna och bara pratar generellt om vad vi tycker att de borde göra. Så återinför tjänstemannaansvaret nu på en gång och
Det
sen gå
var
igenom.
väl det. Eller
Ja.
ökat tjänstemannaansvar är i alla fall en av punkterna.
Ja, just det. Ja, och det är jättebra. Sen går man igenom alla myndigheter och så hugger liksom bara med stora slåttermaskinen i myndigheter och kapar ungefär 90% av alla myndigheter, för de behövs inte. Och sen så går man igenom alla myndigheter och ser vem som sitter på ledande positioner. Har de en tydlig partibok och inte har formell kompetens för den positionen de har, så får de sparken på dagen. Sen så, det här var ett förslag som jag listade för mina föräldrar, som de påpekade för mig var olagligt, att man tar alla de här personerna som har varit tjänstemän som har förstört Sverige, typ Dan Eliasson och andra. Och så radar man upp dem på något torg i Stockholm och så hugger man huvudet av dem. Stockholms blodbad 3.0. Tydligen så är det olagligt, så det får man inte göra. Men
Du är så
nej.
blodtörstig.
Ja, jag vet. Nej, människor, jag tycker inte man ska avrätta de här.
Det är visst.
Eller?
Detta ljuger nu.
Eller ska man det kanske?
En tjänstemannaansvar ska införas.
Ja, alltså man ska gå igenom och så ska man kolla de här personerna som sitter på ledande positioner i olika stora myndigheter. har de faktiskt kompetens, den formella kompetensen för att göra det här jobbet? Vad är deras track record? Har de gjort ett bra eller dåligt jobb? Och så ger man alla spiken som inte har gjort det. Och det är ungefär 98,7% av dem. Det är typ två personer som får sitta kvar.
Den här punkten tycker jag är intressant, som heter det nya medielandskapet. En studie ska göras av hur det nya medielandskapet påverkar förutsättningen för enskildas opinionsbildning. Intresset av transparens och enskilda ställning i förhållande till dominerande sociala plattformar ska särskilt bevakas. Kanske betyder det en sån, ni får inte censurera folklag.
Man kan ju hoppas, vi borde fråga Hax om det. Han är ju expert på det här.
Det hade ju varit hyggligt om de kunde försöka göra något sånt.
Ja, faktiskt. Vad tänker du då generellt? Vad är det du skulle vilja se den här nya regeringen över de nästa 4 åren? Vad hoppas du på och vad tror du kommer hända?
Jag tror att det kommer vara skenande inflation och panik, så de skyller på det här för att inte behöva göra någonting. Och sen när det närmar sig valet så vågar de inte röra för mycket i grytan, och så kommer allting vara helt handlingsförlamat och ingenting kommer förändras. Och sen vinner sossarna.
Ja, det är inte otänkbart. Jag tror att de kommer göra ett par saker som är bra, det här med liksom att se till att man bygger nya kärnkraftverk och sånt, vilket till och med sossarna verkar vara för. Så de kommer genomföra det som
sossarna har alltid varit för kärnkraftverk.
Ja, ja, precis.
Det har de gått ut och sagt nu.
Precis.
Ingen har sagt emot i media.
Vi har alltid varit i krig med Oceanien.
Yes.
Nej, inte Oceanien, men Eurasia eller vad det nu är. Men ja, alltså sådana saker tror jag de kommer genomföra. Det som sossarna förmodligen skulle genomföra i vilket fall. Jag tror de kommer kanske liksom snäppa upp kriminalvården lite grann. För det är ju liksom och utvisnings- och immigrationsfrågorna.
Ja, den delen tror jag inte är något. Jag tänker mer på den ekonomiska politiken. Man var helt handlingsförlamad
i den ekonomiska. Nej, det kommer inte hända någonting med varken vården, skolan eller omsorgen.
Nej,
noll.
Kanske händer det kriminalpolitiken och den generella. Alltså, de kommer säkert stycka av några myndigheter, det tror jag de kommer göra. För att sätta budgeten till noll och så är det färdigt med det.
Ja, lite grann så där kommer det göras. Och liksom miljöpolitiken kanske blir lite mer rätt. Men man kommer fortfarande liksom inte våga helt. Utan man kommer fortsätta med en del miljötrams också. Så det kommer bli lite bättre, men det kommer fortfarande vara.
Jag tror inte vi kommer få se en Liz Truss i alla fall.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att de här kommer sitta 4 år ut faktiskt.
Det kan vara så att om SD spelar sina kort rätt och vi ser en markant nedgång i kriminalitet och att de här utvisningarna faktiskt hjälper, vilket jag inte tror, men om vi antar att det är så, då tror jag att de kommer vinna en gång till. Men om de inte, de måste få till det. Det måste bli någon form av spektakel, annars kommer
verkligen. Alltså, det måste vara någonting som folk ute i stugorna märker en markant skillnad för att de ska kunna vinna. För att sossarna vinner ju by default normalt sett, om det inte är kris.
Ja, alltså, det är bara att titta på, men framförallt de måste spela till den socialkonservativa sidan i Sverige, annars kommer de förlora.
Ja, visst. Alltså, visst.
Titta bara på Reinfeldt, han bara öppna gränser och sen så har allting gått jättebra i den senaste lågkonjunkturen. Och varför förloran? Ja, det hade jag aldrig kunnat räkna med. Dumjäveln, du förstörde hela Sverige.
Alltså, om de lyssnar på stockholmarna kommer det gå åt helvete, om de lyssnar på resten av Sverige så kommer det gå bra. Så det är vad jag hoppas att de gör. Och jag hoppas att det ger en så pass markant effekt så att folk faktiskt ser att det gör en skillnad. Lyckas de med det, då vinner de nästa val också. Lyckas de inte med det, då förtjänar de inte att vinna nästa val. Och då förtjänar inte Sverige att fortsätta som nation, höll jag på att säga.
Alltså, grejen är så här att Sverige kommer ha 3 svåra generationer framför sig nu.
Ja, Aron Flam pratar om att det är 30 år ungefär tills vi har liksom rensat ut den generationen som har förstört allting nu.
Ja.
Och det är vad jag tror också, för att de unga nu verkar ju, de som är typ 16-17 verkar ha förstått vad det faktiskt handlar om man får tro all den här makten som de undersökningar man gjorde på unga i valet.
Ja, alltså det är första gången någonsin som unga människor har röstat övervägande högre.
Ja.
Unga män då. Unga kvinnor gör det
på inte. Ja, nej, men det är ju för att de inte borde få rösta. Nej då.
Nej, det är inte bara jag som säger det.
Precis. Nej, så nästa generation, det är hoppet är hos er. För vi är alla körda.
Men jag tror att höger måste släppa alla sina drömmar om liksom Dick Cheney's...
Ja. Det gäller... Det gäller att kavla upp armarna och börja gräva i bajset ordentligt här. För att annars kommer det inte hända någonting. Om man försöker liksom...
satsa på frihet, individuellt ansvar och en återgång till att sätta familjen i centrum igen. Så tror jag att de kommer kunna driva det här hela vägen hem. Grejen är så här, nästa generation av muslimer kommer inte rösta på Socialdemokraterna. De kommer vara socialkonservativa.
Ja, och våga ta stora beslut. För att ingen kommer komma ihåg om ni höjde eller sänkte rotavdraget med 0,7%.
Nej.
Utan ta stora beslut för er politik som ni faktiskt tror på. Då kommer det här kanske bli bra. Ja. Ska vi ta någon konspirationsteori innan vi rundar av för dagen? Har du något kul?
Jag måste titta, jag måste konsultera mina analer här.
Ja, för du skickar ju alltid en massa knasigt till mig som du hittar där ute på den mörka
internetet. Ja, men jag har ett speciellt lite här.
Mm-hmm.
Jag har faktiskt det. Men den kan ju inte slå in här, men den här är då jag tänkte på en mörk natt. Jag har kommit fram till varför Socialdemokraterna och Miljöpartiet har drivit en så sjukt destruktiv politik som har lett Sverige från att vara en av världens mest framstående länder inom nästan alla nivåer till att börja halka efter nästan överallt. Det är för att de försöker krascha Sverige så att de ska slippa, eller att de kan börja betala 1% av BNP till Sverige som bistånd. Aha!
Ah, så Sverige ska bli ett biståndstagande u-land.
Exakt. Så att vi slipper betala till andra människor.
Ah, smart. Smart. Ja, det var en ganska bra konspirationsteori. Vi får se, det kommer säkert gå efter att högersidan tappar nästa val. Så.
Yes,
det är inte kört.
Då är vi där alldeles strax.
Ja. Då tackar vi för visst intresse och tack för att ni lyssnade. Och så hörs vi nästa gång.
Tack så mycket. Hej, hej.
Hej. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.